text tillsammans med mamma.
Nu ska vi läsa Lukas 10. Därefter utsåg Herren 70 andra och sände framför sig två och två till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Sen sa det till dem: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han ska skicka ut arbetarna till sin skörd. Gå, se. Jag sänder er som lamm in bland vargar. Ta inte med er någon börs eller väska eller några sandaler. Hälsa inte på någon längs vägen. När ni kommer in i ett hus, säg då först: frid över detta hus. Om där bor en fridens man, ska er frid vila över honom. Annars ska den återvända till er. Stanna i detta hus och ät och drick vad ni får. För arbetarna är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad där de tar emot er, ät det som sätts fram mot er. Bota de sjuka i staden och säg till folket: Guds rike är nära er.
Men om ni kommer till en stad där man inte tar emot er, går du ut på gatorna och säg: till och med dammet som har fastnat på våra fötter i er stad torkar vi av för att vittna mot er. Men ni ska veta att Guds rike är nära. Jag säger er, Sodom ska på den dagen få det lindrigare än den staden. De 70 kom glada tillbaka och berättade: Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Han sa det till dem: jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen.
Dagens text från Lukas. Det var ganska fint när ni läste den. För ni läste ju en annan översättning än den vi hade här. Som varken var bättre eller sämre. Men det var några poänger med det faktiskt. Jag hade inte bättre att göra det. Men ni läste att Jesus sände ut 70 lärjungar. Tänkte du på det? Och här står det 72. Jag ska komma till det. Okej. För tidigare har vi sett hur Jesus har kallat 12 namngivna lärjungar. Vi har också fått veta att många andra följde honom. Men de här 12 är den innersta kretsen. Och så kommer Lukas med detta. 70 eller 72 stycken ska plötsligt sändas ut. Och det är faktiskt det enda evangeliet som nämner en sån siffra. En sån större grupp. Hur ska man förstå detta? Man brukar tolka det som ett eko från gamla testamentet. Det där med 70 eller 72. Det finns två olika läsarter. Urtexter på det. Och man säger det handlar kanske 70-72. Det var Noas söner antalet. Eller det var så många äldste som Mose kallade från Israels stammar. Som jag förstår det så betyder detta ett stort antal. Snarare än ett exakt antal. Det är ungefär som när vi säger, när Jesus säger man ska förlåta 7 gånger 70 gånger. Men det menas inte att vi ska vänta 7 gånger 70, 490. Det menar inte att vi ska förlåta 490 gånger och sen är det slut, eller hur? Så tolkar vi det inte. Utan det menas jättemånga gånger. Därför 70-72. Många. Ja. Oavsett hur man tänker är detta ett stort gäng. Som nu ska ut och göra nytta för Gud. För Jesus. Och så får de instruktioner. 5 saker vill jag ta upp i det. En sak är, ta inte med pengar, påse eller sandaler. Vad kan det stå för? Ta inte med massa prylar. Ni ska vara beroende. Ni ska vara lite utsatta. Och ni ska vara i ögonhöjd med de som är fattiga, de som inte har. Så tolkar jag det. Andra punkten. Önska frid när ni kommer in i ett hus. Alltså detta är ingen pådyvlande och okänslig evangelisation när man pekar med hela handen och dömer resten till helvetet. Nej, önska frid. Lyssna. Bygg relationer. Det var den andra instruktionen som de fick, så som jag läser det. Och sen kommer det här. Var tolerant. Det står att ät och drick det som sätts fram. 2 gånger tror jag att det stod. Att äta och dricka tillsammans. Och på Jesu tid var det här en jätteviktig grej. Det var en sån markör, vilka äter man ihop med. Vi kan utgå från att det var judar som var de här 70-72 eller många. Men det var ju olika judar. Och en del höll hårt på sabbatsbud och andra inte. Och de besökte och renhetslagar och de som besökte kunde komma från olika sammanhang. Att äta tillsammans, det var en jättegrej på den här tiden. Och så säger Jesus, ät och drick det som sätts fram. Även om du inte har koll på riktigt hur det har tillrätts. 4. Gör nytta. Jesus säger att de ska bota sjuka och säga att Guds rike är nära. Det handlar om tröst, uppmuntran och sen att bereda vägen för Jesus som sen skulle komma till de här städerna. Och min sista punkt från bibeltexten idag det är, vid eventuell motgång, om de inte tar emot er, bara lämna, bråka inte. Ta liksom och skrapa av sanden från era fötter och lämna liksom. Väldigt låg. Ja. Så skulle de gå 2 och 2, att det var viktigt för trovärdigheten. Undrar om det var både kvinnor och män bland de här. Om man ska besöka hem och bygga gemenskap kan det ju verkligen vara fördelar med att det är både kvinnor och män. Och kanske också lite olika åldrar. De 12 namngivna lärjungarna, det var unga män. Petrus tror vi var i 30-årsåldern och gift. Resten tror vi var kanske runt 20. Och de var jättefina och gjorde hur mycket nytta som helst kan jag tänka framåt och sådär. Eller inget illa om dem. Men de var en sort. Här, när det var så många. Alltså jag vet inte, men jag anar att det fanns lite mer. Olika åldrar, olika bakgrund. Både kvinnor och män. Och sen så sändes de till städer, står det. Det är en mötesplats där olika kulturer möts. Staden står ofta för rörelse och mångkultur. Handel, fattiga och rika, mötesplats. Okej, de 70, 72 eller hur många de var, de gav sig iväg. Och sen fick vi höra att de kom tillbaka glada. De säger, Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Det har gått över förväntan. Kanske lite för bra. Alltså vad vi vet hade ju Jesus inte gett dem det där uppdraget att driva ut demoner. Och det verkar i texten som om han försöker dämpa dem en aning. Så här stod det. Gläd er inte över att andarna lyder er utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen. Ja, vilken upplevelse. Att få en kallelse, att få leva i den och sen komma tillbaka till Jesus och berätta. Hur tänker vi, hur tänker du runt kallelse? Lever du i någon slags kallelse? Jag minns en fredag eftermiddag för 20 år sedan på Ljungskile folkhögskola, där jag var lärare. Vi brukade ofta efter sista fredagsfikat på eftermiddagen och lektionerna var slut, så brukade vi sitta kvar och prata ganska länge om allt möjligt. Och den här gången så satt vi hade kommit in på teologi på något sätt. Och så säger någon till mig: men Eva, varför inte du präst? Nej, men jag vet inte om jag har någon kallelse till det, sa jag. Och så började vi prata om vad en kallelse är. Och då säger någon: jag tror att min kallelse är att vara lärare. Och någon sa: min är nog mest att vara mamma, tror jag. Och jag minns att den dåvarande rektorn sa: jag hade en bror, han lever inte längre, men han var präst. Men jag tror faktiskt inte han hade någon kallelse till det. Kan ni tänka er vilken spännande arbetsplats när man sitter och pratar om sånt istället för att gå hem från jobbet? Hur ska vi se på det där med kallelse utifrån Bibeln? Ja, när Jesus kallar människor verkar det inte vara ett fåtal som är utvalda till särskilda ämbeten. Nej, kallelsen är till för alla och den handlar om att komma i funktion. Utifrån sina förutsättningar och i den rätta tiden när det är dags. Din dotter läste: skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Det finns att göra för alla. Men sen när vi läser i Paulus brev, som handlar om tiden kanske 20-30 år senare, då beskrivs det hela lite annorlunda. Det står om specifika kallelser till andliga ämbeten, såsom diakon och präst. Människor som ger löften till Gud och till kyrkan och får ett förtroende. Ett förtroende som också kan tas ifrån dem. Och jag tänker att det är verkligen ingen motsättning mellan det och när Jesus kallade. För när Jesus gick där, här, han var den centrum, till honom kom det tillbaka, han kunde styra upp, han kunde säga: ja, det där med demoner kan ni dämpa lite. Nej, så ser jag det. Men den tidiga kyrkan, 20-30 år senare, de insåg: vi måste nog styra upp vissa uppdrag, får vi ha koll på vem som gör. Och kyrkan har under århundradena behövt det här för att hålla ihop. Och ibland har man inte klarat det så bra. Och ibland har det kanske styrts upp lite väl mycket. Men kallelsen som vi satt och pratade om på folkhögskolan där, det var nog med Jesu kallelse, tror jag, vi tänkte på. Den som är till för oss alla. Som handlar om att hitta en plats där man kan göra nytta, där man kan bygga gemenskap, sprida frid och fred. Oavsett om man är lärare, präst eller man är i sin familj. Jag har en vän som är i 85-årsåldern och som jag har känt sedan jag var tonåring. Och han, ja, vi ses inte ofta, men vi följer varandra. Och för några år sedan frågade jag honom om det här med räddningsmissionen och jag hade börjat predika. Vad tycker du om det, sa jag. Och så säger han: jo, men jag tror att du är på rätt plats, Eva, sa han. Men Roland, tycker du jag borde gjort det här när jag var ung? Tror du det hade varit bra? Nej, sa han. Du var alldeles för mycket före din tid och dessutom en otålig människa. Det hade aldrig gått bra. Och det var en väldigt fin sak att höra. För jag tror inte att jag lever i min kallelse nu när jag är pastor och inte har gjort det tidigare. Jag tror att jag har varit på platser där jag kunnat vara i en slags kallelse hela mitt liv. Söndagens tema är änglar. I Hebreerbrevet står det: håll broderkärleken levande. Kom ihåg att visa gästfrihet. Ty det har hänt att de som har gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det. Änglar. Vi vet inte. Och då kommer jag att tänka på, det är ju så att det är ju bokmässa och jag har varit med och gjort en bok som jag har med mig idag. Och nu ska jag läsa en text ur den boken som heter Ängen på spårvagnen. Inte en droppe på 6 år, säger han. Vi ses på spårvagnen och visst känner jag igen honom. Jag fick en andra chans, jag är så tacksam. Han berättar om hjärtinfarkten, om läkaren som förklarat hur nära döden han varit, om beslutet han tog. Om du visste vad jag har druckit. Hela livet gick ut på att jaga sprit. Det började när jag var barn. Pappa brände hemma. Det fanns alltid sprit, vi visste inget annat. Men jag skyller inte på någon. Jag valde att dricka. När farsan dog drack jag upp min del av arvet. Det var som att jag inte tänkte. Du ska veta hur tacksam jag är till er. Det var ni som höll liv i mig, som visade lite respekt och var schyssta. Utan frukost, kaféet, soppmässan och sådana ställen hade jag aldrig klarat mig. Att ni inte gav upp. Han berättar att han har jobb nu. Går upp 4 varje morgon. Lägger sig tidigt. Det är värt det. Sena kvällar har jag fått nog av. Och jag har en lägenhet. Vill inte tänka på alla år när man drar runt på stan. Att inte ge upp människor. Det är kanske en bra beskrivning av vårt uppdrag. Oavsett hur det går. Eller om vi ens får reda på fortsättningen. Jag tänker på kvinnan som ringde från ett behandlingshem. Kläderna här är hemska, sa hon. Skulle inte ni bara kunna skicka några normala mjukisbyxor och lite vettiga färger på t-shirts? Vi plockade ihop kläder från vårt källarförråd. Jag skrev en hälsning och köpte ett Sverigepaket att lägga allt i. Jag passade även på att köpa en karta med frimärken som jag skulle ha till jobbet. Det behövs när någon vill ha hjälp med att skriva brev eller få iväg en ansökan. När jag några dagar senare letade efter frimärkena var de försvunna. Så slarvigt. Var hade jag lagt dem? Förklaringen kom i ett brev från kvinnan på behandlingshemmet. Hon tackade för kläderna och alldeles speciellt för frimärkena. De hade visst slunkit ner i paketet. Nu kan ju vi brevväxla, skrev hon. Det blev ett antal brev den vintern. Vi skrev om tv-serier och handarbete. Hon berättade om behandlingshemmet. Jag skrev om vår katt. Jag vet inte vad som hände sen. Så är det ofta när man jobbar med människor. Ett tag har man kontakt. Vart det leder får man kanske inte veta. Utom ibland. Inte sällan novemberdagar på spårvagnen faktiskt. Då det dyker upp en ängel. Som säger, jag har det bra nu. Tack för att ni inte gav upp. Ja, ni. Livet kan ta så olika svängar. Och den här mannen som jag började sluta med. Han hittade en plats till slut. Där han kunde må bra och vara till försignelse för mig. Och jag ska avsluta med att repetera de här Jesu instruktionerna. De där 5 som jag hittade i texten. Och så kan vi fundera på om inte de kan vara ganska användbara för oss alla. Oavsett vilka livssituationer vi har, vilken ålder vi är i. Okej? Det första. Ta inte med för mycket prylar. Alltså, det är inte bra. Prylar är ett hinder i relationer. Kom och var rik. Önska frid när ni kommer in i ett hus. Att lyssna. Att inte försöka övertyga den andra. Att bygga relation. 3. Var tolerant. Att respektera olika livsstilar och traditioner. Att äta och dricka det som sätts fram. Och på olika sätt. Ja, vi gillar olika. Fjärde punkten. Gör nytta. Och där tänkte jag faktiskt på gudstjänsten här i början på hösten. När vi hade någon slags, en del var säkert med en sån här bingo. Hur kan man göra bra saker? Var några här då? Och då fick vi förslag på vad man kunde göra för andra människor. Det fanns ett förslag, låta någon vara med och leka. Det fanns något förslag, tacka när någon har stannat vid ett övergångsställe. Alltså jag bar med mig de där grejerna. Gör nytta, var vänlig. Uppmuntra, trösta. Och så sista punkten då. Vid eventuell motgång, bråka inte, bara lämna. Amen.